God morgon. Ett ordspråk från ordspråksboken har kommit för mig den här morgonen för det här tillfället. Det står i ordspråksbokens 25 kapitel på detta sätt i den 26 versen. Så som en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige, som vacklar eller faller inför den ogudaktige. Det här är väl tänkvärt. Ja, Gustav Vasa eller Karl XII:s bibel säger just en rättfärdig som för en ogudaktig faller är så som en röd brunn och en fördärvad källa. Det står också i Jesajas profetia, i Jesajas 26 kapitel och verserna 3-4. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta då på Herren till evig tid. Ty Herren är en evig klippa. Jag talar om rättfärdighet, fasthet, att stå fast i rättfärdighet. Det är olyckligt när den rättfärdige vacklar inför den ogudaktige. Jag har sett några exempel här i skriften, i konungaböckerna, på just detta. Och vi kan börja titta på lite grann konung Saul. Konung Saul avföljer från Herren. Han släppte taget om Guds vilja och upphörde att gå Guds väg. Och det ledde så långt att han började engagera sig i okkultism. Men vi ska läsa ifrån första Samuelsbokens 14 kapitel. Några verser här. Det står så här från början där. Det talas om Jonatan här, Sauls son. Och han sa till sin vapendragare: kom, låt oss gå över till filisternas utpost där på andra sidan. Men han sa inget om det till sin far, till Saul. Saul vistades då vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde vid pass 600 man. Och Ahias son till Ahitub, som var broder till Ikabod, son till Pinas, son till Eli, Herrens präst i Silo, han bar då i foden, och folket visste icke om att Jonatan hade gått bort. Han hade gått bort för att kriga mot filisterna. Men i passet där Jonatan sökte gå över för att komma till filisternas utpost låg på vardera sidan en brant klippa. Den ena hette Boses och den andra Sene. Boses och Sen. Det är gott när två väldiga klippor får liksom utgöra portalen eller entrén till stordåd som utförs för Gud. Vad handlar det om? Talar det om ordet och anden möjligen? Den ena klippan reste sig i norr, mitt emot Mikmas, den andra i söder, mitt emot Geba. Och Jonatan sa till sin vapendragare: kom, låt oss gå över till dessa oomskunars och utpost. Kan hända ska Herren göra något för oss, för inget hindrar Herren att ge seger genom få, lika så väl som genom många. Hans vapendragare svarade honom: gör allt vad du har i sinnet. Gå du och stad. jag följer dig vart du vill. Då sa Jonathan, väl an, vi ska gå över till männen där och laga så att de får se oss. Om de då säger till oss så, stå stilla till dess vi kommer fram till er. Då ska vi stanna där vi är och icke stiga upp till dem. Om de däremot säger så, kom hit upp till oss, då ska vi stiga dit upp. För då har Herren givit dem i vår hand. Detta ska för oss vara tecknet här till. När nu de två hade blivit synliga för filisternas utpost, sa filisterna, se, hebreerna kryper ut ur hålen där de har gömt sig. Därpå ropade utpostens manskap till Jonathan och hans vapendragare och sa, kom hit upp till oss, så ska vi lära er. Då sa Jonathan till sin vapendragare, följ mig dit upp, för herrarna givit dem i Israels hand. Och Jonathan klättrade på händer och fötter uppför, och hans vapendragare följde honom. Och det föll för Jonathan, och hans vapendragare gick efter honom och gav dem dödsstöten. I det första anfallet nedgjorde så Jonathan och hans vapendragare vid pass 20 män på en sträcka av vid pass ett halvt plogland. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt folket. Utposterna och det som hade gått ut för att härja greps också av förskräckelse, och marken darrade så att en förskräckelse ifrån Gud uppstod. Och Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att hopen var i upplösning och att man sprang hit och dit. Då sa Saul till folket som han hade hos sig, håll mönstring och se efter vem som har gått ifrån oss. När de då höll mönstring fann de att Jonathan och hans vapendragare icke var där. Då sa Saul till Ahia, för hit Guds ark. Guds ark fanns på den tiden bland Israels barn. Medan Saul ännu talade med prästen tilltog larmet i filisternas läger allt mer och mer. Då sa Saul till prästen, låt det vara. Och det här är ett intressant kapitel. Men vi ser just när det gäller konung Saul hur han upprepar här ett misstag som var helt ödesdigert och som han gjorde i kapitlet innan. Det var ju så att profeten Samuel hade uppmanat Saul att vänta i 7 dagar till dess Samuel kom. Innan, och Samuel skulle då också frambära ett offer. Men när det hade gått 7 dagar, det här är kapitel 13 i vers 8. När Saul, står det, hade väntat 7 dagar in till den tid Samuel hade bestämt, men Samuel likväl icke kom till Gilgal, började folket skingra sig och gå ifrån honom. Och då gör Saul det som kallas för ett egenmäktigt offer. Han väntar inte på Samuel, utan han bär fram själv offret. Och när Samuel kommer så får Samuel tillrättavisa Saul då. I både kapitel 13 och 14 låter sig alltså Saul påverkas av den stora folksamlingen. I kapitel 13 är det en stor skara israeler som bryter upp och lämnar. I kapitel 14 är det en stor skara filister som mobiliseras. Jag tycker det här är ganska intressant att tänka på i demokratins tidevarv när folkmajoriteten betyder så väldigt mycket. Jag tror att en politiker måste, för att vara uppriktig och trovärdig, ha den integriteten att han faktiskt inte alltid låter sig påverkas av om människor drar iväg eller om människor samlas och sluter upp. Vi ser det i tidningarna dagligen när det är politiska val och även i mellanvalen. Väldigt många sådana här undersökningar, opinionsundersökningar och väljarbarometrar. Och man räknar hur många som nu håller på politikerna. Det betyder så väldigt mycket. Men när vi läser Bibeln så är det faktiskt så att det som betyder någonting är att hålla sig till Gud. Tro på Gud. Och det var där Saul brast. Det var där han vacklade. Han som från början var rättfärdig. En rättfärdig man. En rättfärdig konung. Han vacklade eller föll. Den ogudaktige tryckte på. Och den ogudaktige som tryckte på, det var framförallt Saul själv. Den rättfärdige Saul vacklade och föll inför den ogudaktige Saul. Det berodde på att den ogudaktige Saul tog sådana intryck av om människor slöt upp eller ej. Såväl på sin egen sida, på Israels sida, som på fiendesidan. Han uppmanade prästen Ahia: för hit Guds ark. Men när larmet står i filisternas läger tilltog, då sa han till prästen: låt det vara. Det här är faktiskt ödesdigert. Det visar både så som i 13 kapitlet hur Saul var ambivalent i fråga om sitt förhållande till Gud. Väldigt ambivalent. Det som betydde mer för honom, det var människor. Men det vet vi, Kristus fick ju tillrättavisa sina lärjungar att inte följa människotankar utan hålla sig till Guds tankar. Det är att hålla sig till Guds ord, för Guds tankar kommer till uttryck i Guds ord. Ett annat exempel på det här att vackla inför den ogudaktige, det är en annan konung. Och det honom läser vi om i andra konungaboken, 16 kapitel. Jag tar exempel här från konungaböckerna för att belysa just det här ordet i ordspråksboken. Så som en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar och faller inför den ogudaktige. I andra konungabokens 16 kapitel läser vi om Ahas, Jotams son, som blev konung i Juda. Och det var då Peka, Israels konung, hade regerat i 17 år. 20 år gammal står det var Ahas när han blev konung. Han regerade 16 år i Jerusalem. Han gjorde inte vad rätt var i Herrens sin Guds ögon, så som hans fader David, utan vandrade på Israels konungars väg. Han lät också sin son gå genom eld efter den styggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Tala om att vackla och falla här. Och han frambar offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd. På den tiden drog Resin, konungen i Aram, och pekade Remaljas son, alltså Syrien, gjorde gemensam sak med Israel mot Juda och mot Jerusalem. Det drog upp för att erövra Jerusalem och det inneslöt Ahas men kunde inte erövra staden. I samma tid återvann Resin, konungen i Aram, Elat åt Aram och jagade juda män bort från Elat. Därefter kom arameerna till Elat och bosatte sig där, och de bor där ännu idag. Men Ahas, judakonung, skickade sändebud till Tiglat-Pileser, konungen i Assyrien, och lät säga: jag är din tjänare och din son. Dra hit upp och fräls mig från Arams konung och ifrån Israels konung, för det har överfallit mig. Och Ahas tog det silver och guld som fanns i Herrens hus och i konungahusets skattkamrar och sände det såsom skänk till konungen i Assyrien. Och konungen i Assyrien lyssnade till honom. Konungen i Assyrien drog upp mot Damaskus och intog det och förde bort folket till Kir och dödade Resin. Och sen får konung Ahas till Damaskus. Och här så ser vi något märkligt vad som händer. Det är inte att undra på, den här Ahas var ju väldigt ogudaktig. Han hade ju redan fallit rejält för ogudaktigheten. Men det står så här i 10:e versen, att i 16:e kapitlet i andra konungaboken. Här får vi ett exempel på just hur han lät sig påverkas. Sedan får konung Ahas i Damaskus för att där möta Tiglat-Pileser, konungen i Assyrien. Och när konung Ahas fick se altaret i Damaskus sände han till prästen Uria en avteckning av altaret och en mönsterbild till ett sådant, alldeles så som det var gjort. Sedan byggde prästen Uria altaret alldeles efter den föreskrift som konung Ahas hade sänt till honom från Damaskus. Har ni hört? Mönsterbild och föreskrifter. I Moseböckerna läser vi om mönsterbilden och föreskrifterna som Mose gav åt Israels folk. Men här ser vi även ogudaktigheten använder sig av en mönsterbild. Även ogudaktigheten använder sig av föreskrifter. Vi läser vidare. Gjorde prästen Uria det färdigt till dess konung Ahas kom tillbaka från Damaskus. När så konungen efter sin hemkomst från Damaskus fick se altaret, trädde han fram till altaret och steg upp till det. Därefter förbrände han sitt brännoffer och sitt spisoffer och utgöt sitt drickoffer och blodet av det tackoffer som han offrade stänkte han på altaret. Här gör alltså konungen tydligen någonting helt enligt Mose lag. Därför det står om brännoffer och spisoffer och drickoffer och tackoffer. Sådant som stadgas om i Mose lag, som vi kan läsa i 3:e Mosebok, de inledande kapitlen. Men står det koppar och han träder upp på det här altaret som liknar altaret i Damaskus. Men koppar. Altaret som stod inför Herrens ansikte flyttade han undan från husets framsida. Från platsen mellan det nya altaret och Herrens hus och ställde det på norra sidan om detta altar. Och konung Ahas bjöd prästen Uria och sa: på det stora altaret ska du förbränna morgonens brännoffer och aftonens spisoffer. Även som konungens brännoffer jämte hans spisoffer, så och brännoffer, spisoffer och drickoffer för allt folket i landet. Och allt blodet såväl av brännoffer som av slaktoffer ska du stänka därpå. Men vad jag ska göra med kopparaltaret, det vill jag närmare betänka. Han visste inte vad han skulle göra med kopparaltaret. Det var det altaret som Gud hade stadgat om. Vi kan läsa i andra Mosebok och 3:e Mosebok hur gudstjänsten i Israel arrangerades, hur tabernaklet tillverkades och altaret, kopparaltaret som stod på förgården. Det här var enligt vad Mose hade stadgat på Guds befallning. Och det här betyder mindre. Det som betyder någonting, det var altaret i Damaskus, en främmande nations gudstjänstväsen, kom tydligt och klart in här, om det inte redan hade skett. För den här konungen hade som sagt redan gjort en väldig massa, visat prov på väldigt avfall. Men det borde inte konungen i Juda göra. Även om det att hur en konung skulle ha, hade ju Moses stadgat om. Helst skulle inte Israel ha någon konung. Gud skulle vara konung över Israel. Men om Israel skaffade en konung så skulle konungen vara väldigt allvarlig när det gällde just Mose lag och hålla sig till den. Saul i första konungaboken är väldigt ambivalent, och den här konungen också visar upp ett haltande och vet inte vad han ska göra med det som Herren har stadgat om för gudstjänsten. Ett exempel på, tycker jag, hur en rättfärdig, den som borde vara rättfärdig. Gud hade ju kallat sitt folk till att vara ett rika och präster och ett heligt folk. Men så som en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige. Och det går ju att fundera på hur det ser ut i den kristna församlingen och i den kristna församlingshistorien. Och varför inte fundera på hur det ser ut i ens eget liv? Det finns ju både i det större sammanhanget och i det mindre, så råder ju faktiskt en konflikt för människan uppleva. Jesus talar om det här, att var människa måste genomgå prövningar. Var människa, säger han, ska saltas med eld. Och det är för att det som håller eldens prov, det som äger bestånd, ska också äga bestånd. Och det är den rättfärdighet som Gud ger och den som tror på honom måste växa sig stark. Måste växa sig stark så rättfärdigheten blir stark mot ogudaktigheten. Aposteln Paulus skriver ju med stor glöd om detta i Romarbrevet. Och liksom exemplifierar med sig själv som att han har en väldig konflikt med den gamla naturen, samtidigt som han själv alltså är rättfärdiggjord genom Jesu blod. Altaret i Damaskus gjorde sånt intryck på konungen i Juda att han lät flytta kopparaltaret och sätta det på undantag. Denna konung låter sig påverkas av religiösa och kulturella uttryck, rent konstnärliga verk, så att han avleds från att akta på vad Herren Gud har stadgat genom Mose. Och det här är också ett exempel på vad som kan påverka. Det som är vackert gjort, imponerande, konstnärligt. För konung Ahas var det mycket utöver det så starkt inflytande. För konung Saul var det folket, hur många människor som ställde upp, antingen på hans egen sida, på Israels sida, eller på motståndarsidan. Jag sa vi också en annan konung då, och verkligen här har vi ju det mest flagranta fallet, andra konungabokens första kapitel. Vi går tillbaka lite i konungaboken, så står det hur det var då under Elias tid med Ahasja, som var alltså Ahabs son. Kapitlet inleds på detta sätt: efter Ahabs död avföll Moab från Israel. Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han åt stad sändebud och sa till dem: Gå och fråga Baal-Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Och vilket avfall. Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia. Stå upp och gå emot konungens i Samarias sändebud och tala så till dem. Är det därför att ingen gud finns i Israel som ni går åt stad och frågar Baal-Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så. Du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, till du ska döden dö. Och Elia gick. Det vacklade det här konungen. Och den sistnämnda här, värst av allt tycker jag, sända Gud till Baal-Zebub, fråga Baal-Zebub, guden i Ekron. Under Elisas tid så var det ju så att konungen i Aram skickade sändebud för sin, eller skickade sin hövisman var det, var till Elisa, för att han skulle bli botad från spetälska. Det är lite grann det här gräset är grönare på andra sidan. För konung Ahasja, konungen i Israel, var det väldigt olyckligt då, därför att sända bud till Baal-Zebub när det fanns en sån profet som Elia i landet. Det är ju, det här ser vi ju såna skriande kontraster tydligt och klart, framstår ju ogudaktigheten till skillnad från rättfärdigheten. Men för den här hövismannen i Syrien då, som skickade sändebud, eller som själv kom till profeten Elisa, så var det ju snarare lyckligt då att han hade det här känslan av att gräset var grönare på andra sidan. Därför i det fallet så var det ju så. Jag talar nu om det vi kan läsa om i Andra Konungabokens 5:e kapitel, men jag ska inte gå in så mycket på för det. Jag har tagit några exempel från konungaböckerna som illustrerar, tycker jag, just det här ordet i ordspråksboken. Så som en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige. Ja, må Gud hjälpa oss.